Patron Julius bar ned sin rödmålade träkista från kavaljersflygeln. Han fyllde med doftande pomeransbrännvin en grön kutting som följt honom på många resor. Och i det stora snidade matsäckskrinet la han ner smörbröd och gammalost. Ljuvligt skiftande i grönt och brunt, het skinka och flättar, simmande hallonsylt. Sedan gick patron Julius av stad och sa med tårar i ögonen farväl till all Ekeby härlighet. Han smekte för sista gången den nötta kegelkloten och de rundkindade ungarna på Brottsbacken. I sist gick han med gråtande ögon upp i manbyggnaden där avskedsfrukosten väntade honom. Ve över tillvaron, hur kan den äga så mycket mörker? Det var gift i maten, galla i vinet, tillsnörda av rörelse vore kavaljerernas strypar lika väl som hans egen. Avskedstalen avbrötes av snyftningar. Ve över tillvaron, hans liv skall hädanefter bli en enda lång längtan. Han skulle fara hem för att dö. Plikten kallade honom, där hemma satt hans mor och väntade på honom. I 17 år hade hon väntat honom hem från Ekeby. Nu hade hon skrivit ett kallelsebrev och han skulle lyda. Han visste att det skulle bli hans död, men han skulle lyda som en god son. Åh, de gudomliga gästabuden, åh, de ljuva strandängarna, den sålta forsen, åh, fioler och valltorn. Döden var att skiljas från allt detta. Så gick patron Julius ut i köket och sade husets folk farväl. Alla en var, från husålderskan till rotegumman, omfamnade han och kysste i översvallande rörelse. Figorna grät och jämrade sig över hans öde. Att en så god och lustig herre skulle dö att de aldrig mer skulle få se en. Patron Julius gav befallning om att hans chef skulle dragas fram ur vagnskjulet och hans häst tagas ur stallet. Rösten ville nästan svika patron Julius när han gav denna befallning. Så skulle då chefen inte få multna i ro på Ekeby. Så skulle den gamla Kajsa skiljas från den kända krubban. Han ville inte säga något ont om sin mor. Men hon borde ha tänkt på chefen och på Kajsa om hon inte tänkte på honom. Hur skulle det härda ut med den långa resan? Bittrast av allt var dock avskedet från kavaljererna. En lille runde patron Julius, mer skapad för att trilla än att gå, kände sig tragisk ända ut i fingerspitsarna. Han påminde sig den stora atenaren som lugn dömde giftbägaren i kretsen av gråtande lärjungar. Han påminde sig den gamle kung Gösta som spådde Sveriges folk att det en gång skulle vilja riva honom upp ur mullen. Till sist sjöng han sin bästa visa för dem. Han tänkte på svanen som dör i sång. Så ville han att det skulle minnas honom. En konungslig ande som inte sänker sig till klagan utan går hedan buren av väljud. Äntligen var sista bägaren tömd, sista visan sjungen, sista famntaget utdelat. Han fick kappan på sig och piskan höll han i handen. Så grep kavaljerna honom och hissade honom. Hurra ropen dånade omkring honom. De satte ner honom någonstädes. Han såg inte var. En piska smällde och åkdonet rörde sig under honom. Han fördes bort. Då han återfick sina ögonsbruk var han ute på landsvägen. Väl hade kavaljerna gråtit och varit gripna av djup saknad. Dock hade inte sorgen hos dem kvävt alla hjärtats glada rörelser. En av dem hade ordnat det så att den gamla Kajsa inte behövde tagas ur sitt stall. Ej heller den multnande chefen i sitt skjul. Men en stor vit ros i oxa hade blivit spänd för en hösgrinda och sedan den röda kistan och det snidade matsäckskrinet blivit uppsatta där blev till sist patron Julius själv, vars ögon vore skumma av tårar nedsatt, inte på matsäckskrinet eller på kistan utan på den vitrosiga oxens rygg. Där ute på landsvägen började töcknen skingras för patron Julius och han märkte att han satt på ett djurs gungande rygg. Och då säger man att han började grubbla över allt det som kan ske under 17 långa år. Den gamla Kajsa var synbart förändrad. Hade havromålen och klövervallarna på Ekeby kunnat vålla slikt? Och han ropade. Jag vet inte om stenarna vid landsvägen eller fåglarna i snåren hörde det. Men sant är det att han ropade. Djävulen marter mig. Tror jag inte att du har fått horn, Kajsa. Efter ännu en stunds grubbel lät han sig sakta glida ner från oxens rygg, steg upp i skrindan, satte sig på marsäckskrinet och for i tunga tankar vidare. Om en stund då han for fram mot Broby fick han höra taktfast sång. 1 och 2, 6 och 7, Värmlands jägare komma nu. Så klingade det honom till mötes, men några jägare var det inte, utan de glada fröknarna från Berga och några av lagmannens i Munkeryd vackra döttrar var det som kom vandrande längs vägen. Och de tågade modigt fram i sommarhettan sjungande i god takt. 1 och 2, 6 och 7. Vart hen, patron Julius, ropade det då de mötte honom utan att akta på det moln av sorg som betäckte hans panna. Jag drar bort ifrån syndens och förfänglighetens hem, svarade patron Julius. Jag vill inte längre dvärjas ibland lättingar och ogärningsmän. Jag far hem till min mor. Åh, ropade. Det är inte sant. Patron Julius vill inte lämna Ekeby. Jo, sa han och slog knytnäven i klädkistan. Som låt flydde från Sodom och Gomorra så flyr jag ifrån Ekeby. Nu finns där inte en rättfärdig man. Men då jorda störter samman under dem och svavelregnet smattrar ner ur skyn, då ser jag fröjdes över Guds rättvise domer. Adjö, flickor, akten är för Ekeby. Därmed ville han fara vidare, men detta var ingalunda de glada flickornas mening. De hade för avsikt att vandra upp till Dunderklätten, men vägen var lång och de hade god lust att i Julius skrinda fara ända till bergets fot. Inom 2 minuter hade flickorna fått sin vilja fram. Patron Julius vände om och styrde upp mot Dunderklätten. Leende satt han på massäckskrinet medan skrindan fylldes av flickor. Längs vägen växte blommor och oxen måste stundom vila, då steg flickorna av och plockade blommor. Snart hängde prålande kransar kring Julius huvud och oxens horn. Längre fram råkade de ljusa ungbjörkar och mörka albuskar. Då steg de ur och bröt kvistar för att pryda skrindan. Den blev snart som en resande skogsdunga att skåda. Det var lust att leka hela dagen. Då det led mot kvällen och de återsteg ur i skrindan, visste flickorna knappt vart patron Julius hade kört dem, för de stannade framför trappan till Ekeby. Nu ska vi in här och ha sin sväng, flickor, sa patron Julius. Men vad sa kavaljerna när de såg patron Julius komma med en vissnad krans kring hatten och skrindan fulla flickor? Vi kunde nog tro att flickor hade dratt om med honom, sa de. Eljest hade vi haft honom här tillbaka flera timmar tidigare. För kavaljerare mindes det att detta var den 17:e gången patron Julius försökt att lämna Ekeby, en gång vart flyende år. Nu hade patron Julius redan glömt både detta försök och alla de andra. Hans samvete sov på nytt sin ett års sömn. Han var en dråplig man, patron Julius. Han var lätt i dansen, frisk vid spelbordet. Penna, pensel och stråke låg lika väl för hans hand. Han hade ett lättrört hjärta, sköna ord på tungan, strupen full av visor. Men vartill skulle allt detta gagnat honom om han inte ägde ett samvete som lät sig förnimmas blott en gång om året, liknande dessa sländor som frigöra sig ur det dystra djupen och ta vingar för att leva blott några timmar i dagsljus och solglans.